Och nu äntligen till olympiska spelen. Årets och landets stora, ojämförbara, otroliga händelse. Den föregicks bland annat av en segsliten kamp i riksdagen om det så kallade olympiska ölet. Nykterhetsivrarna var helt emot en regeringsproposition som gick ut på att ölservering utan tilltugg ska tillåtas före klockan 12, nota bene, under de olympiska spelen. Till slut fick förslaget majoritet. 77 var för, 58 emot och hela 62 var frånvarande. Det blev väl enklast så. Alkoholstyrelsen ville att alla viner med vikt under 17% skulle få säljas utan att köparen företer alkoholkort. Dåvarande alkoholchefen blev så upprörd att han avgick. Han efterträddes av K.A. Fagerholm. Alko introducerade för övrigt en ny 5%-drink, långdrink, den sommaren. Till förberedelserna hörde naturligtvis också att utländsk valuta den 4 juni för första gången såldes till fria kurser. Handeln blev livlig. Framförallt ville folk köpa utländsk valuta. Mer försäljning väntas när någon passagerarångare kommer in. Den 11 juni meddelades att den ståtliga Olympiakajen, som präglas av ändamålsenlighet och inte i första hand av lyx, snart är klar. 16 juni klockan 11 började biljettförsäljningen till OS. Biljetterna kunde även modernt och behändigt beställas per post. Den 10 juli var 343 112 biljetter sålda i utlandet. Sverige ledde med 172 329. Den 11 juli stod Palace Hotel klart och den 12 företog Hufvudstadsbladets reporter en kulinarisk jorden runtresa bland ris och paprika i Olympiabyn. Skönt, sa en utländsk reporter, att vara i ett land där sport är religion. En tät deltagarström anlände i 11 timmen. Den 17 juli var det 100 start och landningar på Helsingfors flygfält. Dans ordnades överallt i staden. Den 28 juni hade vi retat på ryggarna då vi fick veta att en soltänd fackla var på väg från Hellenikon per flyg. OS-elden var nära att slockna i Fredericia. En ryttare hade åtagit sig att rida med facklan från Jyllands kust till ett fartyg som skulle föra den till Fyn. Då vattnet nådde hästens buk blev den rädd och stegrade sig våldsamt så att ryttare och fackla höll på att kastas av. Men ryttaren höll sig kvar. Hästen för sin del vägrade fortsätta och en roddbåt tog vid. Facklan kom småningom till Odense. Den 2 juli var den, eller snarare 17 facklor om jag minns rätt, på väg genom Sverige. Den 6 juli startade den så kallade nationella flaggan, facklan, sin väg ner genom Finland. Från Pallastunturi, där den tändes av midnattssolen, och vidare till Rovaniemi, Torneo, Kemi, Uleåborg, Brahestad, Kalajoki, Gamla Kalebi, Kyjärvi, Jyväskylä, Jämsä, Tammerfors, Tavastehus, Hyvinge, för att landa på stadion i Helsingfors den 19 juli klockan 14.27. Överallt där facklan drog fram var det fest, tal och sång. Så här långt efteråt kan man lite grinigt tillåta sig att tycka att det var en särdeles pur finskrutt, bortsett från Gamla Karleby då. Och så invigdes då slutligen det spel vi skattade så högt. Det blev genast en smärre komplikation.
Underbart! Ladies and gentlemen!
Ett mycket störande moment kommer att allt framgent stå i de 5800 deltagarnas minne och lika så i hela publikens. En vitklädd dam löpte helt solo något slags ärevarv här i fotsid vit dräkt, störtade upp till talarpodiet och ställde sig redo att tala i mikrofonen. Hon måste ryckas och slitas därifrån. Det var tydligen ett programnummer som arrangörerna inte hade räknat med på förhand och som den stora publiken, lika väl som deltagarna, stod fullkomligt främmande för. Statsdirektör von Fränkel gick också fram till talarpodiet och ledde sedan bort denna symboligen på privat initiativ löpande fackelbärerska. Vi lämnar detta störande moment och går istället över till den punkt i programmet som ska vara invigningsfestens stora klimax. Den olympiska eden ska förestavas för deltagarna från 69 nationer. Fanbärarna tågar fram, ställer sig i halvcirkel bakom talarpodiet. Väinö Suvivuo med Finlands fana står här närmast oss. Och hela den färggranna samlingen av nationsfanor är nu redo. Ärkebiskopen Ilmari Salomies kommer att hålla bön på latin, finsk bön. Kompositör är Taneli Kuusisto. Körn och orkestern ackompanjerar. Fanbärarna står uppställda. Ja, jag måste ytterligare dröja vid det störande momentet. Det har på något sätt lagt sordin för några ögonblick över hela stadion. Publiken sorlar i ovetskap om vad detta rörde sig om. Deltagarna rör på sig smått roat, smått oroligt. Det allmänna sorlet går över till skratt och illa dolda leenden. Det var rätt märkligt att inte detta nummer stoppades tidigare, utan redan vid maratonporten därifrån den här damen kom inlöpande, utan symboligen var vaktmanskapet, vaktpersonalen, så pass illa instruerat att man trodde att detta hörde till programmet. Och till vår och alla de närvarandes oförställda förvåning fick den vitklädda damen löpa ett drygt halvt varv, 250 meter på stadionbanan, och till och med rusa upp till talarpodiet innan man observerade att här höll på att hända någonting som alls inte hörde till.
Och det var Ensi Osevon som hade hamnat i den här delikata direktsändningssituationen. Barbara Rothbrandt-Plyer hette hon, kvinnan i vitt, som förvirrade invigningen och sedermera kom att kallas fredsängen. Hon blev naturligtvis det stora samtalsämnet i Helsingfors och otaliga gissningar spreds. Många trodde att det var den nykorade Miss Universum som skulle överraska helt enligt planering, men så var det alltså inte. Barbara för sin del flög hem och viftade och log glatt vid avfärden. Och spelen var igång. Huvudfiguren blev snabbt makarna Satopek från Tjeckoslovakien. Han sprang och hon kastade spjut. Ett tag tog detta remarkabla par dubbelt guld inom 2 timmar. En stor och mycket dryftad frågeställning var om Emil Satopek skulle springa och vinna maraton. Radion hörde sig för.
Not. I never did run marathon. It will be firstly. It will be my first
marathon run.
Ensi minen marathon.
I see.
Lokomotivet kallades denna fryntliga herre, som var så lagom fryntlig då han sprang, vilt grimaserande och stonkande och pustande och alltså mycket framgångsrik.